Idag har Vatikanradions skandinaviska redaktion glädjen att hälsa Åke Göransson. Välkommen.
Tack.
Du är generalsekreterare på SST, nämnden för statligt stöd till trosamfund. Berätta om den här nämnden. Vad arbetar den med?
När man säger stöd så tror ju många att det bara handlar om pengar. Men det gör det inte. För några år sedan så bytte vi namn från Samarbetsnämnden för statsbidrag just till Nämnden för statligt stöd. För regeringen säger att stöd är mer än pengar. Och jag brukar säga att vi har ett uppdrag att ge stöd, men det faller ut i fem olika uppgifter. Och de uppgifterna är för det första att ge ekonomiskt stöd. Därför att regeringen och regeringar sedan 1971 har menat att det är viktigt att också religiösa minoriteter, och religion är ju en minoritet i Sverige, har möjlighet att finnas, integrera och utveckla sitt arbete för att man är en viktig del av samhällsbygget. Det andra är att vi sedan några år tillbaka har en särskild uppgift att jobba med krisberedskap, alltså föra samman religiösa samfund och kommuner inför hur man kan samarbeta när det man hoppas inte ska hända händer. Alltså en katastrof. Till exempel har vi den stora diskoteksbranden i Göteborg. Vi har tsunamen, hur man skulle ta hand om de döda som kom tillbaka till Sverige och så vidare. Och jag brukar säga att när det har hänt är det lite för sent att börja leta telefonkatalogen vem man ska samarbeta med. Och det har vi ett uppdrag och en särskild person som arbetar med. Det andra är att just ge stöd, alltså oftast då med de samfund som är nyetablerade i Sverige. Alltså hjälper dem att kryssa fram i den svenska byråkratin så att säga för att etablera sig, få kontakter och att samhället kan få kontakter med dem. Det fjärde är att en förväntan att vi ska vara vad jag brukar kalla dialogtorg. Alltså för en dialog, vad betyder det att ha respekt, tolerans, demokrati, människor, värde, mänskliga rättigheter. Så vad betyder det i ett religiöst sammanhang i relation till samhället i stort? Och sen det sista, och det uppdraget kom förra året, att vi ska vara en expertmyndighet när det gäller, som det heter, allmänna religions- och trosamfundsfrågor för regeringen. För att det finns ingen instans i regeringskansliet som har den kompetensen, även om det finns många människor med god vilja som försöker skaffa kunskapen, att ändå jobba specifikt med de frågor vi gör, eftersom vi jobbar med över 41 olika samfund, så behöver man en kunskapsbank, och det har vi uppdrag att vara.
Vilka samfund rör det sig om, vilka olika kyrkor och religioner?
Ja, vi jobbar med 4 av de 5 världsreligionerna. Vi jobbar med de flesta av, och låt mig säga på en gång, vi jobbar inte med Svenska kyrkan, för Svenska kyrkan får ju ett stöd av staten fortfarande direkt. Men med de traditionella frikyrkorna, med det vi tyvärr fortfarande kallar för invandrarsamfund. Jag menar, kristendomen är ett invandrarsamfund som så i Sverige, men på kort historia så de invandrarsamfund som finns, katolska kyrkan, alla olika ortodoxa samfund, jag tror att vi har 15 olika som vi jobbar tillsammans med. Du har de judiska församlingarna, du har 6 olika muslimska riksorganisationer och vi har det buddhistiska samarbetsrådet.
Det finns ju personer och organisationer som opponerar sig mot att den svenska staten ger bidrag till trosamfund. Varför skulle du säga att det är viktigt att staten stödjer trosamfund?
Ja, det har många skäl. Dels därför att, som vår statsminister sa förra året när riksdagen öppnade efter valet, det är att samhället är större än staten. Alltså samhället består av människor som har slutit sig samman för att driva egentligen idén om det goda samhället. Jag menar, det var så folkrörelserna uppstod på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Det var inte så att det var staten som genomförde allmän rösträtt. Det var inte staten som jobbade med jämlikhetsfrågor. Nej, det var nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, idrottsrörelsen och så vidare. Och där är trosamfunden en integrerad del i att faktiskt utveckla tanken om det goda samhället. Staten, det är ju mer ett sätt att hålla reda på folk och möjligtvis tala om ekonomin ser bra ut eller inte. Och därför är det lika naturligt att ge pengar till trosamfund som till kultur, som till idrott och så vidare. På så sätt är de här rörelserna jämlika i samhällsbygget.
Hur räknar man ut hur mycket får ett samfund och vad ska de göra med pengarna?
Det är ju så, det är intressant. Det här ekonomiska stödet vi ger är ju en av de få stöd som har en grund i en lag. Lagen om stöd till trossamfund. En lag som till och med är grundlagsskyddad, vilket i sig är intressant. Och det står det inte att man ska göra det, och det är alltså ingen projekthysteri som vi är så vana med i Sverige, utan det står det att de här pengarna ska gå till att samfunden ska kunna utveckla en aktiv och långsiktig religiös verksamhet bestående av gudstjänst, själavård, omsorg och undervisning. Det är alltså, det är bra att samfund finns i sig, inte primärt att de gör massa projekt. Och det tycker jag är en fantastiskt bra inställning. Att man får något för vad man är och inte för vad man gör. Och det är ju så att det är inte alla samfund som får pengar, utan det är ju regeringen som beslutar vilka som är berättigade till statsbidrag. Men de 41 då som vi har kontakt med, de får ungefär 50-55 kronor per person och år i organisationsbidrag. Därtill har vi möjlighet att ge vissa små andra bidrag till handikappanpassning, till den andliga vården inom sjukvården, till de präst- och pastorseminarier som inte har statsbidrag, vilket blir ju färre och färre, för fler får ju nu högskolestatus. Och sen har vi en liten peng för att ge stipendier till de som inte kan utbildas i Sverige. Det är ju främst imamer och en del ortodoxa prästkandidater som får en möjlighet att främst kunna resa hem och hälsa på ibland. Och sammanlagt så är det idag 50 miljoner som vi fördelar. Nu så föreslås det i statsbudgeten att det ska höjas med 20%, så vi får 60 miljoner från nästa år.
Du är katolik.
Ja.
Och du har ju haft diverse uppgifter inom den katolska kyrkan i Sverige under många år. Hur upplever du att uppfattningen om den katolska kyrkan har förändrats?
Det är ju en berg- och dalbana, och det tror jag man ska tänka på. För jag menar, när jag började i katolska stiftet 1986, då var ju fortfarande en kyrka som inte var känd och kanske inte heller ville vara känd. Alltså det fanns också en rädsla för det offentliga hos majoriteten. Sen hade jag ju privilegiet att 1989 vara generalsekreterare för påve Johannes Paulus II:s besök i Sverige. Och det var ju det helt plötsligt. Ett, folk förstod att påven var katolik, brukar jag skämtsamt säga. Men framförallt att det fanns katoliker i Sverige som han ville komma och hälsa på. Alla utom en mässa tv-sändes, andra saker tv-sändes. Och massmedia var ju till 99% positiv. Vilket ju var något man kunde rida på ett bra tag. Men när man kommer fram i ljuset så blir man också skärskådad, brukar jag säga. Och då brukar man ju också kunna se, men vilka skavanker finns då på denna kyrka vi inte har känt till förut egentligen. Och det blir då ett bakslag, kan uppfattas. Även om det kanske ibland kan vara nyttigt att någon utifrån tittar på hur man egentligen framstår eller vill framställa sig. Så att det har hela tiden gått fram och tillbaka, tycker jag. Men i stort sett så har ju katolska kyrkan ett fantastiskt gott rykte. Mycket beroende på vad man bland annat gör rent karitativt. Mycket att katolska kyrkan är en av de få, eller kanske den enda kyrkan, som ställer offentligt frågor kring just det goda samhället. Alltså arbetet kring fred och rättvisa, alltså Justitia et Pax-arbetet. Kyrkan blir i många delar också en modell och i många fall ett gott exempel hur man jobbar med integration. Jag menar, min församling hemma i Uppsala tror jag består av en 67 olika nationaliteter. Katolska stiftet i sig är väl upp över 100 nationaliteter, och ändå så är vi ett. Och det är något som svenska samhället som sådant har långt kvar till att nå.
Vi förbereder oss nu för en stor synod i Vatikanen nästa år om ny evangelisation. Och även budskapet som påven skrev, som kom igår till flyktingarnas världsdag, fokuserar i år på evangelisation. Och som du beskriver den katolska kyrkan i Sverige, så är det ju många av katolikerna invandrare. Mm. Hur skulle du beskriva det här om man tänker på Sverige?
Så man tänker på hela frågan om ny eller re-evangelisation så var det ju den före påven, den sade Johannes Paulus den andre, som egentligen myntade uttrycket. Och går man tillbaka på hur han definierade det också när nuvarande påven bär vidare, så är det ju inte det som man kanske utifrån svensk kontext tror att man ska gå ut och övertyga människor att just tillhöra ens egen kyrka, så att säga. Utan vad jag förstod på den före påven var ju tanken att vi lever i ett samhälle som utvecklas så snabbt så att nya företeelser, nya institutioner uppstår som inte har ett värdeinnehåll, som är värdeneutralt. Och om inte kyrkan ger det ett värde, ja, då kommer någon annan att ge det ett värde. Så egentligen är det ju frågan, hur fyller vi samhället och världens utveckling med evangeliet? Utifrån frågan om människovärde, frågan om att vilja något mer än sin egen lycka och så vidare och så vidare. Och i den delen så är ju många av de katoliker som kommer från andra länder ett levande exempel på vad tron kan kosta i det politiska, i arbetet, i att stå upp för familjen eller vad det kan vara. Och att fortsätta jobba för det i Sverige är ju verkligen en fråga om ny evangelisation. Att ge det som har blivit så självklart att ingen försvarar det längre och därför inte förnyar eller visar på evangeliets betydelse för det. Det är ju jätteviktigt.
Jag tackar dig så hjärtligt, Åke Göransson, för att du kom hit och berättade om SST och ditt arbete.